Vi sätter igång med det 43:e avsnittet av Folket och Eliten med mig, Olof Berglund.
Och med mig, Leo Nobel.
Vi har suttit och sjungit lite Elvis här innan. Och tramsat loss.
Ja.
För att nu är det slut på kul. Nu ska vi podda.
Ja.
nu ska vi ta saker och ting på allvar.
Mm.
Kommer du att göra det idag?
Ja.
Ja, bra. Viktigt. För det kommer inte jag.
Nej.
Men först så frågar vi, hur är det med dig?
Det är bra förutom att jag är dödstrött.
Okej.
Okay. Jag har jobbat måndag och tisdag. Vilket i och för sig normala människor gör. Men det var på två olika filmproduktioner.
Mm.
Och jag har jobbat ganska långa pass.
Mm.
10-11 timmar båda dagarna. Och det är alltid så här. Det är rätt ansträngande att vara, bara vara en dag på en arbetsplats.
Mm.
Och så igår så stod jag i en kall klubblokal hela dagen.
Mm.
Och hönsade runt statister.
Det har man ju gjort även om det inte är som arbets...
Exakt, men då har man också tagit tjack.
Har man?
Nej, det har man inte.
Nej.
Men man kanske har druckit lite whisky som värmer.
Som värmer, ja.
Ja. Mm. Ja, jag vet inte, jag blev så här osugen på... Folk snackar ju alltid om det så här... Det var så länge som man fick klubba på grund av corona. Och gud vad roligt när man ska få gå tillbaka till klubben.
Skönt att slippa.
Ja, alltså jag kände lite det igår. Bara så här, är det här man saknar? Det här fast sent på kvällen.
Ja, men det är också så här. Jag nämnde ju det i förra avsnittet med att så här, det är tråkigt i Stockholm.
Ja, exakt.
Det är ju ganska värdelöst med klubbar har jag nog nästan alltid tyckt.
Mm.
Inte riktigt. Det är väl klart att det har varit kul någon gång. Men det är inte min grej riktigt.
Nej. Så. Men jag tror också lite att för typ min årskull, alltså 94-orna.
Ja.
Jag menar, vi var 25 när pandemin började, typ.
Mm.
Måste tänka efter. Jo, exakt. Ja, något sånt. Och sen när den är slut så kommer vi vara typ 27.
Mm.
28, kanske till och med några. Lite om man var 26 i början.
Ja.
Och det är ju generellt år när liksom hjärnan slutar växa.
Mm.
Du går lite från halvvuxen till mer vuxen.
Mm.
Och jag menar, men eftersom vi lever i en infantiliserad kultur så sker ju inte alltid den övergången på samma sätt som den kanske har gjort i andra kulturer.
I andra
kulturer och tider kanske man också blir vuxen när man är 15 och tvingas gå ut i krig och skaffa barn samtidigt. men vilket som så tror jag att det kommer få en effekt av att så här, man var ung när pandemin börjar och sen hamnade man i en krissituation och tvingades ta en massa personligt ansvar.
Mm.
Och sen kommer man komma ut och tro att man vill gå på klubb.
Mm.
Så kommer man bara märka, fan, jag har blivit vuxen och tråkig.
Mm.
Jag tror att det kommer vara så för ganska många.
Men det har ju diskuterats lite också. Jag har läst mycket sådana här snapshots på olika tweets typ om hur kul det ska bli när pandemin är slut.
Mm.
Hur jävla mycket man ska festa typ.
Ja, fan vilket antiklimax de bygger upp för alltså.
Men grejen är att var det inte det som var Roaring Twenties?
Ja, jo.
Att folk bara söp ner sig för att det hade varit jobbigt i några år innan.
Ja, det är
mellan
sant.
14 och 18 så var det ju bara skräp i hela Europa.
Ja.
Och sen så...
Sen söp de sönder ekonomin, fascisterna tog makten.
Ja, men Moulin Rouge var igång i 2,5 år eller någonting.
Mm.
Men de hade kul då.
Precis.
Mm.
Just det, man hoppas på en La Belle Époque, men det man kommer få är en kort fylla innan nästa finanskris. Och innan Erdogan startar krig mot resten av världen.
La Belle Époque.
Ja. Ah, ja. Men vad fan, nog om det, hur är läget med dig?
Jo, men det är ganska bra. Jag har fått vila upp mig. Senaste veckan egentligen. Jag började jobba igår igen.
Skön.
Så har lite saker på gång som jag har behövt stå i. Annars så tänkte jag faktiskt att jag ska inleda med att prata lite om den så kallade kautschukkulturen.
Ja, jag måste säga att det där uttrycket har inte riktigt fastnat.
Nej, men det är bara för att du är motståndare till nya grejer.
Ja.
Nu bara kör vi på det här och så har du fastnat. Det är bara jag som använder den så länge. Om du börjar använda det så kan du ju vara med och mynta ett begrepp för fan. Ja, hur som helst.
Nu går vi alltså in på veckans händelser.
Ja, eller det här är lite...
Det är en
liten push in i veckans händelser. Det här har inte så mycket med veckan att göra. Det var att jag blev uppmärksammad på det i veckan.
Mm.
För att det är nämligen så att jag har kollat på en av mina absoluta favorit sitcoms. den senaste tiden. Och så upptäckte jag något som var fel. För jag har sett den här liksom flera gånger. Jag märkte att avsnitt var borta. De var bortplockade. Och då är det alltså så att man har tagit bort 3 avsnitt av 30 Rock. För att i de 3 avsnitten så använder de blackface. Och så här, det är inte jätteförvånande för mig.
Nej.
Men jag blir på riktigt upprörd i just det här fallet. För att anledningen till att jag började ana oråd, det var för att Oprah är med i ett avsnitt.
Ja.
Och plötsligt så hade det gått väldigt långt in i serien och Oprah hade inte varit med.
Mm.
Jag bara, vad fan är det som har hänt? Då visade det sig att i ett avsnittet där Oprah Winfrey är med, så har de blackface.
Okay.
Det är första gången. Karaktären som målade gör det för att hon är dum i huvudet.
Mm.
Precis efter att man har sett det så klipper de till en svart karaktär som säger "This is totally not okay." Och Oprah Winfrey är med i avsnittet. Jag tror inte att det går att vara övertydligare.
Nej.
Alltså det är så här, till och med när jag pratar om det. Det kanske bara är när jag pratar om det som jag blir upprörd egentligen. Jag är inte så jätteupprörd heller. Jag tycker bara att det är jävligt surt på en serie som är så fantastiskt bra.
Ja.
Och sen de andra gången så tycker jag att man gör det så jävla snyggt också. För att då gör samma karaktär samma misstag igen, vilket accentuerar att hon gör samma misstag gång på gång. Så det driver karaktären framåt, om än inte framåt i alla fall.
Jo. Men folk som kanslar sånt där, eller kartchuckar sånt här, ska försöka vara lite snäll här.
Gör ditt bästa.
Det har vi pratat om 1000 gånger, men postmodernister ser inte sammanhang, de ser bara symboler, isolerade liksom. För det är ju det som är grejen, så här, vad är problemet med ett rasistiskt skämt eller en rasistisk symbol? Det är så här, det är ju om den används, alltså så här, är skämtet på bekostnad av svarta människor till exempel och förutsätter att publiken redan tycker att svarta människor är dum i huvudet till exempel, eller är det ett drev med själva symbolen? Är liksom premissen för skämtet att det här är fel? Det är ju en avgörande skillnad. För annars blir ju det här draget till sitt spets och blir så här, men du kan inte ha kors i en bok om andra världskriget.
Nej,
om
eller i Schindlers list.
Nej, exakt. Då måste den också censureras.
Ja, och var ska man teoretiskt dra gränsen? Alltså, ska man göra en biopic om Columbus eller någon annan jävel?
Ja.
Vad får de ha för flaggor? Alltså, förstår du? Alltså, så här, symbolen är inte bara färgen i ansiktet.
Nej.
Utan symboler är ju lite vad fan som helst. Det är ju någonting som vi värderar, alltså som vi lägger ett värde i. Och flaggor tror jag är liksom, då börjar det bli farligt på riktigt.
Nej, men jag tänkte faktiskt på det just, för du har pratat om det här tidigare när de tog bort de där avsnitten. Just med så här, hur symboler verkligen är beroende av sammanhang. Så här, att måla sig med skokräm i ansiktet är ju inte rasistiskt i sig, utan det är ju rasistiskt i den kontext som vi lever i. För hur det har använts historiskt. Och då tänkte jag på en sån här ungdomsbok som jag tyckte väldigt mycket om när jag var i tonåren, som heter Boktjuven.
Ja.
Känner du till den? Har du läst den?
Nej.
Skriven av en författare som heter Marcus Zusak. Och den är, alltså det är en ungdomsbok, men den är jävligt, jävligt bra. Alltså den håller, jag minns att farsan läste den samtidigt som jag. Och var liksom, bara för att han var lite intresserad av vad jag läste. Och var liksom, alltså nästan golvad över hur bra skriven det var för att vara en ungdomsbok. Och den handlar i alla fall om en ung flicka i Tyskland vars mamma har satt i arbetsläger eller koncentrationsläger för att hon är kommunist. Eller hon har försvunnit på något sätt. Man vet inte riktigt vad som har hänt med henne. Och så hamnar hon hos någon tysk familj i någon småstad, och så vid något tillfälle så gömmer de en jude. Basically vad den handlar om. Hon skriver också massa böcker, eller massa dagbok och sånt. Men i alla fall, då är det någon sekvens i den här där det finns en kompis till henne som är, han drömmer om att bli löpare. Eller han är jätteidrottsintresserad.
Okay.
Och han ser upp till den här, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men den svarta löparen som vann 100 meter på under
32.
VM. Ja,
Jesse Owens.
Just det. Och då är det någon sekvens där han målar sig med skokräm i ansiktet för att likna Jesse Owens.
Mm.
Och springer liksom vad ska man säga, reenactar hans lopp. Och blir tillsagd av sina föräldrar att då måste du tvätta bort. För att det är problematiskt. Men det är ju inte varför nazisterna tycker det är problematiskt.
Mm.
Alltså den symbolen betyder något helt annat i den kontexten.
Ja.
Problemet där är ju att han hyllar en svart idrottsman.
Du ska inte se upp till en svart idrottsman.
Nej. Så det var bara en tanke som slog mig på vad en symbol kan betyda beroende på kontext.
Mm.
Liksom.
Ja, men det var, jag tänker att det var... Nu kanske vi går in lite väl långt i det här också. Mm. Men bara för att runda av så kan vi säga när vi pratar om Meghan för 2 eller 3 avsnitt sen. Alltså så här, jag tycker att det är superintressant att prata om henne som den symbol hon har blivit.
Mm.
Och att kalla henne för tönt.
Ja.
För att det är vad hon står för i den krets som är du och jag. Och kanske många av våra lyssnare också.
Ja.
Istället för att bli bara hyllad som en Jeanne d'Arc-symbol.
Mm.
Hänger du med?
Ja.
Ja. Vi kan släppa det där och gå in på den lilla, lilla hänt i veckan grej som jag faktiskt har citat, gjort research på. och jag bara nämnde det för dig här innan och du har missat det helt och hållet, vilket handlar, det är på samma tema.
Mm.
Det har varit en liten, liten debatt om tv-programmet Gift vid första ögonkastet.
Mm.
Och jag har sett en del av klippet och det är så här, det går ut på att två personer ska gifta sig och så ska de lära känna varandra efter det. Ett ungt par, jag tror att hon är 25 och han är 28 kanske. Sitter på någon slags midsommarfest och han börjar spela låten Ragnar av Björn Rosenström.
Ragnar är sexuell, han är kåt som ett djur, han får sitta i bur.
Vilket är superlarvigt liksom, att göra om man är halvvuxen och är på en midsommarfest.
Mm.
Alltså i hans fall till och med vuxen.
Svagt game.
Ja, men grejen är också att jag tror att vi fortsätter prata om samma sak. Men alltså om man tittar på den här killen. Så helt vanlig snubbe som bara aldrig har tänkt på en grej. Och bara, det här är väl midsommarlåt. Antar jag. Och hon blir upprörd och säger ifrån till honom. Det var det som hände. Men det är inte situationen i sig som är intressant. Utan metadelen, det vill säga jag har tittat på ett Instagram-inlägg om det här på SVT och läst kommentarerna. Och de är alltså, jag tänker faktiskt att jag ska läsa upp en av dem.
Okay.
För att det är den här, alltså ska man säga, jag börjar läsa. Herregud, vad jag kände med samt höll med den här tjejen då. Fy fan för den låttexten. Jag har aldrig heller klarat av att lyssna på den när den spelades, även på mina yngre midsommarfester när jag var yngre. Mm. Inte ens då klarade jag av den. Usch. Alltså ärligt talat, vem skriver såna texter ens? Tycker det är helt sjukt hur den ens fick komma ut på Spotify eller ens på YouTube. Citation, alla liknande låtar. Det är även för mig helt obegripligt hur man 2021 kan lyssna på sådan skit, hur mycket eller lite man själv bryr sig så ska man i alla fall ta åt sig, tycker jag, när man åtminstone får sig en känga kring vad en text faktiskt handlar om och säger till en. Grymt att du tog upp det, tjejens namn, och att du stod på dig.
Mm.
Mm.
Vet vad jag får ut av det här?
Att folk inte kan skriva.
Nej, att reinkarnation faktiskt finns.
Aha.
För Sivert Öholm har ju uppenbarligen blivit återfödd som en kvinna.
Jag säger ingenting om det, men absolut. Och det här är liksom... Nu valde jag ut en som var lite extra debil för att göra poängen. Men alltså, hon pratar om vad texten handlar om.
Mm.
Och då vill jag faktiskt berätta vad texten, raderna i Ragnar handlar om. Det handlar om en man som har ett problem med sin sexualitet, kommer över det, och det är en hora som inte klarar av det. Horan Agneta är inte glad för att Ragnar har tagit i tur med sitt sexmissbruk. Det är det den låten handlar om.
Ja.
Mm. Det ska ni ha, era jävla luffar.
Okej, jag var på väg att säga att jag inte riktigt ser hur den låten är problematisk i någon slags här woke-ögon, förutom att den har en...
Ja, den våldtäktsskämtar ju.
Ja, okej, okay, det gör den. Ja. Det var väldigt länge sedan jag hörde den här låten.
Alltså, första delen av låten är bara liksom att han våldtar sina föräldrar och sätter på vad som helst. Liksom. Och sen så tar han itu med problemet, och sista delen är att han går till en prostituerad, att han har gått till en prostituerad som inte är glad längre.
Mm.
För hon tjänade så mycket pengar på honom.
Ja, just det.
Så det är liksom bågen, det är berättelsen.
Ja.
Om man nu ska lyssna på den här debila Instagram-författaren, vad texten ens handlar om. Ja, uppenbarligen har du ju, tycker du att det är bra att han fortsätter då, eller? Är det det du tycker?
Ja, men det kanske inte är det. Men då skulle du väl i och för sig kunna säga att den reproducerar bilden av den lyckliga horan för att hon vill jobba med det och bla bla bla. Skitsamma, det är oviktigt. Jag menar, ja. Det är så här. Det är väl en löjlig grej, men det där tänker jag lite är...
Mm.
Det här är ju liksom Mr. Coolgate igen, typ. Och jag vet inte, jag tror inte riktigt att de som blir upprörda över Björn Rosenström är riktigt samma personer som vill cancella 30 Rock. Utan jag tror att det är mer...
Det tror inte jag heller.
Jag tror att det är mer så, bara liksom...
Svennemoralister.
Ja, precis. Frikyrkokärringar liksom, av olika kön och ålder.
Det är väl min liksom upplevelse generellt av det här. Att det är väldigt, väldigt middle of the road miljöpartister.
Ja, eller typ KD-are.
Ja, fast jag tror att det här är mer...
Okej. Okay. Jag vet inte, jag bara tyckte...
Ja.
Nej, men jag bara minns när Mr. Cool-drevet var vilka på min Facebook-vänlista som upprördes. Mm. Och då var det ju inte de mest radikala vänster- eller feministerna, utan det var mer så här med folk som jag bara vet det är lite allmänt svennemoralistiska typ.
Mm.
Som är så här, han säger fula ord, man får inte säga fula ord, det är dumt. Snälla förbjuda här, pappa staten.
Men det är väldigt mycket så här, det här har gjort mig illa till mods.
Ja, exakt.
Och det gör liksom, jag har aldrig klarat av att lyssna. Vad är det vad är det du tror om dig själv, att du inte klarar av att lyssna på saker?
Nej, alltså det är ju inte, men det fattar jag också. Alltså, jag tycker också, vad fan, om du är på ett jävla midsommarfirande när du är 27 och så ska någon ta fram gitarren och spela Björn Rosenström, alltså read the room. Och det är ju det som också är grejen med den här typen av humor. Jag tycker inte Mr. Cool eller Björn Rosenström ska liksom pumpas ut på energy.
Nej, men det tycker inte jag heller. Inte att det är bra, jag tycker inte att det är särskilt roligt, men jag tycker att moralisterna är såna vansinniga fjantar att inte klarar av.
Nej, men det är ju liksom, som sagt, återigen, allting beror på kontext, och det här är en typ av humor som ska ha sin subkultur, och folk som betalar pengar för att gå och titta på de här musikerna eller komikerna ska få göra det, för vi lever i ett fritt land, och så kan resten bara skita i och lyssna på det. Men sen fattar jag också, jag menar, att det kan vara rätt störigt och som den här skribenten då på Instagram kanske är uppvuxen i en så här en lite grabbig miljö liksom, där det här är liksom den humor som alltid är, och det... Jag vet inte om hur mycket det säger om... Alltså jag ser ju inte den här starka kopplingen mellan så här grabbig humor och våldtäktskultur som vissa gör. Men däremot så är det väl en... Det vittnar ju om en brist av social, vad ska man säga, fingertoppskänsla.
Ja.
Att i ett rum som inte består av bara ens grabbkompisar av olika kön som tycker att det är cool och roligt, eller Björn Rosenström eller Onkel Konkel, dra på det. Alltså... Ja. Liksom, det gör man inte, alltså man väljer sitt sammanhang.
Ja, men alltså, vi kan ju ta det här exemplet på låten som du, nu har vi pratat länge och vi har knappt ens kommit in på det liksom, viktiga, men de här liksom heil-musiken som du spelar för mig ibland.
Ja.
Alltså det handlar ju också om att välja vem man spelar för och när.
Ja.
Och det är väl samma sak där, tänker jag, med den liksom infantiliserade sociala rummet. Att folk tror att för att någonting var på ett visst sätt när de var mellan 12 och 15. Alltså en viss typ av humor ägde hegemoni kanske.
Ja.
Så är det samma sak nu. Och bara, nej, det stämmer inte. Han blir ju tillsagd.
Ja, visst.
Det är liksom det. också. Vi släpper den här skiten. Mm. Jag vill bara ha något att komma med för att jag hade gjort citat research.
Ja, exakt. Mm. Okej, nu har jag några veckans händelser som är av en mer politisk och viktig natur.
Mm.
Det är två internationella och en svensk.
Mm.
Och vi kan börja med Sverige.
Ja.
EUs coronafond
har
varit den hetaste nyheten den här veckan i Sverige. Vad det innebär är att EU ska tillsammans skramla ihop 7,7500 miljarder kronor.
Just det.
Varav Sverige kommer bidra med ungefär 150 miljarder kronor till en gemensam fond för att täcka upp för skadorna av pandemin.
Mm-hmm.
Jag är inte emot stimulanspaket, för det är klart att det behövs.
Ja.
Jag är heller inte emot egentligen internationell samverkan. Men jag är väldigt kritisk mot att göra det genom EU.
Ja.
Av två skäl. Ett, varför är det just europeiska länder som är de största behoven av pengar?
Mm.
Det är ju knappast...
Det stämmer ju till att börja med inte.
Nej, såklart inte. Och två, det här ger ju... Det här är ju liksom EUs första gemensamma ekonomiska projekt. EU tar lån tillsammans.
Mm.
EU-länderna bidrar visst på frivillig basis. Men det här ger ett incitament för fortsatt ekonomisk EU-federalism.
Ja, korruption.
Mm. Så jag är väldigt skeptisk.
Jag är oerhört skeptisk till det där också. Jag visste att du skulle ta upp det, men ja. Det är inte så mycket man kan säga om det egentligen, mer än det kommer komma ett lite mer EU. Det här kommer vara en del av ett lite mer EU-inriktat avsnitt som kommer om några veckor.
Ja, och jag vet inte, alltså det är typ, vad jag vet, bara SD som har motsatt sig det här.
Okej.
Och det tycker jag är lite chockerande, för att ett, borde Vänsterpartiet göra det?
Ja,
för
det borde de verkligen. Alltså, Vänsterpartiets EU-kritik är fan under all kritik.
Ja, visst.
Ja.
Sen, alltså sossarna har alltid sagt att man vill värna om att liksom, alltså, Sveriges ekonomiska politik ska vara intakt och inte beröras av EU.
Mm.
Det skiter man i. Moderaterna har sagt samma sak. Mm. Skiter man också i.
Mm.
Jag menar, vad fan, det här är väl bara Folkpartiet som borde rösta för. Men tydligen inte. Nej, det är synd.
Jag har faktiskt inte sett så mycket av de svenska reaktionerna. Jag läste nyheten om vad det var som skulle göras.
Mm. Det är också otroligt bara rent strategiskt korkat av Moderaterna. För de ger ju bort alla de här rösterna som de nu har vunnit från SD under pandemin. För att SD har varit helt värdelösa på att ha en linje. I en krissituation kommer ju SD potentiellt kunna vinna tillbaka nu när Moderaterna ger bort 150 miljarder skattepengar.
Uh-huh.
Ja, nog om det. Nu går vi in på världen.
Mm.
Kina har infört sanktioner mot 8 eller 10 personer i Europa.
Jaha.
Har du hört om det här?
Nej.
Det är ett svar för att EU har sanktionerat ett antal kinesiska höjdare. Och det är ju personer som har med den här liksom etniska rensningen av uigurer att göra.
Mm.
För er som inte känner till det. 1 miljon människor, det vill säga ungefär nästan 10% av den totala uiguriska befolkningen i Xinjiang-provinsen i Kina, som är där uigurerna bor, har satts i arbetsläger, eller omskolningsläger, mer eller mindre.
Ja.
Och det här är såklart, alltså, det här gör ju Kina till den mest rasistiska regimen i världen just nu. Alltså en så omfattande, liksom, vad ska man säga, koncentrering, liksom, vad säger man, incarceration, lägerkoncentrering av en folkgrupp har inte skett sedan förintelsen. Och det har gjort då att EU helt rättmätigt har infört sanktioner mot kineser som har varit delaktiga i det här. Det är liksom,
ja.
Höjdare inom militär och politik i den här provinsen.
Mm.
Kina har då svarat med andra sanktioner mot EU-medborgare, och inte då mot människor som har brutit mot mänskliga rättigheter, utan mot folk som har brutit mot Kinas intressen.
Mm-hmm.
Och däribland så är det en svensk faktiskt.
Mm-hmm.
En forskare på UD som heter Björn Gerdén.
Mm-hmm.
Han är forskare och centrumchef vid Utrikespolitiska institutet, UD. Nej, UI heter det.
Mm-hmm.
Jag vet inte exakt vad centrumchef betyder. Men han är i alla fall forska, alltså han är Kina-expert, eller han kan mycket om det. Och han är ju inte ens egentligen biased, men för den kinesiska staten är det ju ett hot att ens påpeka fakta om att Kina bryter mot mänskliga rättigheter, vilket de gör.
Just det.
Så det är väl inte värt att notera. Och jag tycker ju att Sverige och alla demokratiska länder borde vara mycket hårdare mot Kina än vad man är. Mm. Det är så här, sanktioner mot politiker är en sak. Men fan, skicka hem ambassadören.
Mm.
I ett sånt här läge.
Ja, det har ju diskuterats tidigare.
Mm.
Kommer det hända något, tror du?
Nej. Nej, för vi är ekonomiskt beroende av Kina.
Ja.
Tyvärr. Yes, det var det om Kina. Sen har det också varit val i Israel.
Ja.
Har du hört något om det?
Inte mer än det jag tror att du ska säga nu.
Att jag för 5 minuter sedan sa att det var val, har varit val i Israel.
Nej, men okej. Kör på.
Ja.
Jag har inte hört särskilt mycket om det.
Nej, det är det fjärde valet på 2 år.
Mm.
Och det har ju att göra med att Benjamin Netanyahu, som sitter för det konservativa partiet Likud, har haft ganska svårt att bilda stabila koalitionsregeringar.
Okay.
Benjamin Netanyahu har ju fått en del cred på senaste tiden för att Israel var så snabba med att rulla ut sin coronavaccinationskampanj. Mm. Men det i sig är lite av en, vad ska man säga, kompensation för att de hade en ganska misslyckad lockdown. Liksom övrig coronabekämpningen var väldigt misslyckad i Israel.
Mm.
Dels på grund av väldigt hårda lockdowns, vilket såklart påverkar ekonomin negativt.
Mm.
Men de är ju inte det enda landet som har haft det. Men ett annat problem är ju att de religiösa i Israel, alltså hasidiska ortodoxa judar, har fått lite av en frisedel.
Just det.
Vilket de alltid får i Israel, för att Netanyahu är beroende av de religiösa partierna. Han är själv inte, hans parti är själv inte ortodoxt. Nej. Det är ett sekulärt parti, men han är beroende av de liksom nästan högerextrema, eller vissa av de högerextrema religiösa partierna.
Mm.
Och de partier som företräder de ortodoxas intressen.
Mm.
Och det intressanta med det här är ju att en lockdown, poängen med en lockdown är såklart att begränsa smittspridning. Vilket man ju inte lyckas med om vi har en grupp människor som fortsätter samlas på grund av sin religion i större sammanslutningar och sådär.
Mm.
Nackdelen med en lockdown är såklart att produktiva medborgare begränsas. Alltså, nackdelen rent humanitärt är ju att alla medborgare begränsas. Men problemet för ekonomin är ju att handel och sånt behöver stängas ner. En viss produktivitetsminskning även om man håller jobb igång och sådär. Och grejen med de religiösa är ju att det är de minst produktiva medborgarna i Israel.
Ja.
De går i sektskolor där de inte får lära sig matte. Vilket gör att de är ofta nästan oanställningsbara på arbetsmarknaden. Väldigt många av dem lever på sina församlingar. De lever segregerade från övriga samhället.
Mm.
Så du har en massa jävla lata, oproduktiva fanatiker som driver runt och sprider smitta medan resten av samhället är nedstängt.
Ja.
Nu är jag väldigt hård mot de ortodoxa i Israel. Men jag tycker att man ska vara det, för att de är ett problem.
Mm.
Det ska påpekas. En annan sak som Benjamin Netanyahu försöker kompensera för är ju att han är superkorrupt.
Mm.
Och om han... För grejen är ju så här. Netanyahu har... Hans politik överlag är ganska populär. Alltså opinionen i Israel är höger.
Mm.
En majoritet röstar på högerpartier i Israel. Mm. Men Benjamin Netanyahu är inte så poppis.
Som ledare, nej.
Nej. Men, och då hade man ju kunnat tänka att då kan ju bara högern byta ledare och vinna valet ändå. Men då är ju det problemet att om Benjamin Netanyahu avgår som premiärminister kommer han förmodligen hamna i fängelse.
Mm.
Så han gör allt som står i hans makt för att inte avgå.
Ja.
Och det har lett till en massa regeringskriser hit och dit.
Mm.
Och nu har de haft då sitt fjärde val på 2 år. Och valresultatet är väldigt intressant.
Jaha.
För du har 2 block i israelisk politik. Dels är det Netanyahu-blocket som inte är speciellt... De är hyfsat enade om sakpolitik.
Mm.
Men de är ganska oense om vem som ska leda.
Okay.
För att de mer radikala högerkrafterna vill ju ha någon av sina som ledare. Och nu, efter det här valresultatet, så är inte Netanyahu ens störst inom det blocket. Alltså, Likud har inte majoritet inom det blocket.
Nej,
de är största parti, men de har inte majoritet.
Mm.
Vilket försvagar honom.
Mm.
Men oavsett så är det ett block, och de är ändå ganska liksom, det är ändå ganska troligt att de kommer stödja Netanyahu.
Mm.
Men de har inte majoritet.
Mm.
Det styrande blocket har inte majoritet. Sen har du anti-Netanyahu-blocket, vilket är typ vänstern, liberaler, några konservativa, ett konservativt högerparti också som inte gillar Netanyahu.
Jaha.
Och The Joint List, alltså de arabiska partiernas enhetslista. Som ju har väldigt lite gemensamt. Förutom att alla är emot Netanyahu.
Mm.
Men de är också ett troligt block. De skulle kunna forma en regering.
Okej.
Okay. Det skulle bli förmodligen en ganska kaotisk regering. Lite decemberöverenskommelse-style. Ah. Eller vad heter det? Januariöverenskommelse-aktig regering. Men de är nog ändå så pass taggade på att få bort Netanyahu att de ändå skulle kunna nå någon slags kompromiss.
Mm.
Problemet är att de heller inte har majoritet. Utan Nej. Det finns ett vågmästarparti.
Mm-hmm.
Och det är ett utbrytarparti från The Joint List.
Uh-huh.
Som heter liksom typ United Arab List eller något sånt.
Uh-huh.
Och det är alltså den islamistiska fraktionen från Joint List. Som har brutit med övriga organisation, paraplyorganisationen på två punkter. Dels för att de är mer moralkonservativa.
Mm.
Joint List är överlag typ relativt progressiva ändå på så här hbtq-frågor och sånt.
Okay.
Vilket väl är en liten strategi såklart för att de vet att deras mest naturliga allierade är liksom vänstern. Men ändå, de är ganska progressiva och det är ju en blandad kompott.
Mer mjuka värden.
Ja. Men de här är ju då alltså mer eller mindre muslimska brödraskapet affilierade och väldigt konservativa i de frågorna. Men den andra splittringsfrågan är att deras ledare som heter Mansour Abbas, tror inte att han är släkt med...
Du menar den här United Arab nu?
Ja, utbrytarna. Jag tror inte att han är släkt med Palestinas president. Men de har bara samma efternamn, det är nog ett ganska vanligt efternamn. Men han har försökt göra upp med Netanyahu tidigare. Ja. Alltså hans fraktion har mer, de är inte Netanyahu-vänliga, absolut inte.
Nej, men deras sakpolitik ligger mer i linje med den som han rör.
Alltså inte det heller, utan alltså kanske när det gäller de konservativa värdena kanske han har vissa beröringspunkter. Men han är ju en hård förespråkare av tvåstatslösningen, liksom hård motståndare av nationalstatslagen och allt det där. Precis som, men han har liksom försökt få till mjuka upp relationerna med Likud och regeringen, vilket inte har gillats av övriga Joint List.
Mm.
Så det här partiet är vågmästare.
Mm.
Vilket är väldigt intressant. Ett litet arabiskt islamiskt parti har blivit vågmästare mellan den reaktionära högern och den jättebrokiga social-liberal-konservativa vänstern.
Ja, det är väldigt speciellt.
Mm. Och det som väl är det mest troliga att de kommer göra, det är att de kommer lägga fram några hårda krav och säga att vi släpper fram den regeringen som tillgodoser dem. Jag tror inte, de kommer inte sätta sig i någon regering.
Nej.
Men de kommer ställa något slags ultimatum.
Mm.
Vilket gissningsvis då kommer vara skrotande av 2018 års nationalstatslag.
Lag.
Och grejen här är ju att jag är inget fan av Muslimska brödraskapet.
Nej.
Eller liknande organisationer, vilket har nämnts i den här podden tidigare.
Mm.
Men de har en poäng, och det har även den israeliska vänstern och övriga israeliska araber och andra minoriteter, i att den här nationalstatslagen är rasistisk.
Mm.
För det den säger är, den slår fast några saker, bland annat att Israel har hebreiska som modersmål, vilket är okontroversiellt. Eller det är det största officiella språket, så är det i Sverige också.
Mm.
Du har ett officiellt majoritetsspråk och sen har du officiella minoritetsspråk, vilket det är väl arabiska och kanske något språk till. Så det är ju egentligen inte så kontroversiellt. Men sen står det också att den judiska staten, att det slår fast att Israel ska vara en judisk stat, vilket, jag menar, jag kan köpa det, även om jag tycker inte att, så här, jag är helt för att det finns ett land i världen som har en judisk majoritetsbefolkning. Och jag är helt okej med att de genom förd politik, invandring och så vidare ser till att det fortsätter vara så. Det är liksom, det tycker jag nästan är okontroversiellt. Man vill ha ett land som är till majoritet judiskt. Men däremot så ska inte en nationalstat, som jag ser det, bygga på en etnisk och religiös majoritet. Nej. På det sättet, liksom i lagen. För det man säger är ju egentligen, ponera att araberna, eller liksom samlade minoriteter i Israel som inte är judar, skulle bli typ 26% av befolkningen.
Mm.
Majoriteten av dem, eller alla av dem, samtliga röstar på ett parti.
Ja.
Och sen har du en minoritet judar. Alltså 24% av den judiska befolkningen som röstar på det partiet. Eller det blocket, whatever.
Mm.
Då skulle ju det valresultatet enligt Israels strida mot nationalstatslagen.
Mm.
För då är det inte det judiska folket som har bestämt.
Nej.
Och jag menar, visst, det kanske inte, det skulle ju förmodligen inte, det är inte som att det i praktiken skulle komma en domstol som skulle liksom invalidisera det valresultatet. Och det är också ett väldigt orealistiskt scenario. Men det är ändå väldigt märkligt att ha en lag som säger att en viss folkgrupp ska ha bestämmande rätt. Jag menar, i svensk lag står det väl att all makt ska utgå från det svenska folket.
Mm.
Motsvarigheten till det här är ju att det skulle stå att all makt ska utgå från nordgermanska protestantiska svenska medborgare. Just inte det. Alla svenska medborgare. Och det är ju problematiskt, för då får du ju ett samhälle där du har där araber och druser och så i andra klassens medborgare.
Mm.
Och jag har ju kollat väldigt mycket på den här Ask Project som jag tror jag har nämnt tidigare.
Jag har det.
Som är en snubbe som går runt i Gaza och Västbanken och pratar med random folk och ställer frågor till dem.
Mm.
Och det kuliga, roliga är när han pratar med typ druser och så här, andra minoriteter i Israel som inte är liksom araber eller judar. Mm. Nu är druserna ish-araber. Det är lite svårt att, alltså det är lite av en diskussion om man räknar dem som araber eller inte. Så är de så här, men typ alla druser han pratar med är superpatriotiska. Mm. De har så här israeliska flaggan från sina balkonger och de älskar Israel.
Mm.
Men de är också emot nationalstatslagen, för de säger att ja, men då får inte vara betraktade som jämlikar i vårt land.
Nej.
Och det är sant. Alltså det är en konstig lag.
Mm.
Så ärligt talat, jag tror att det skulle vara ganska bra om nu oppositionen i Israel kan lyckas ta makten med hjälp av ett löfte om att skrota den lagen.
Mm.
Så, nu har vi babblat i 40 minuter om Björn Rosenström och Israel. Mm. Nu går vi in på dagens ämne.
Ja.
Det kommer bli ett lite kortare ämne eftersom inledningen var så lång.
Ja.
Men det är också för att jag inte har supermycket
att säga.
Nej, jag har inte supermycket att säga faktiskt. Nej. Jag har inte hunnit förbereda mig eftersom jag har jobbat mycket.
Mm.
Så det blir inte Israel-Palestina den här veckan. Men ni fick lite Israel-Palestina i inledningen. Så det är en teaser, men det kommer ett bättre avsnitt snart. Utan jag kommer istället prata om det som jag vanligtvis hatar att prata om. Det vill säga Amerika, kulturkrig och Twitter.
Jippie.
Ja.
Hur glad jag blir. Kanske jag har något att komma med också.
Jag tror det. Så bear with me när jag pratar om de här sakerna. Jag kommer prata om ett Twitter-bråk.
Okej. Okay.
Och sen dra paralleller till Sverige.
Mm.
Det har varit Grammy heter det på amerikanska.
Mm.
I Amerikas förenta stater. Och det är ju en musiktävling.
Ja.
Som Oscars fast för musik, det vet alla.
Tävling, det vill jag.
Ja, det är en gala. Man får priser och skit. Whatever. Under den här galan så framträdde Cardi B.
Just det.
Som är en känd rappare.
Hiphopperier.
En artist inom genren hiphop.
Mm.
Och hon gjorde ett framträdande som var sexuellt utmanande skulle man väl kunna säga.
Okay.
Det innehöll strippstång och
coolt alltså, och edgy.
Ja, och sexigt dansande mellan kvinnor.
Okay.
Det vill säga Cardi B och någon av Cardi B's dansare.
Yes.
Ja, det är så här väl ganska i linje med hur Cardi B's artistskap är, kan man tycka.
Mm.
Men det har såklart retat upp vissa högerprofiler i Amerika.
Mm.
Och jag skäms ju för att erkänna det, men jag känner igen.
Vänta. Ben Shapiro.
Exakt. Jag tittar.
Någonting som Leo skäms över, högerprofil. Mm.
Jag tittar på Ben Shapiro. Jag erkänner det.
Mm.
Och han pratade ju om det här och han pratade med en annan högerprofil som heter Candace Owens.
Mm.
Som han intervjuade i sitt program.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt larvigt för att hon har också ett program på samma kanal som Ben Shapiro.
Mm.
Där hon också sitter och säger högeråsikter. Mm. Och jag tycker inte riktigt att det är en intervju. Om man intervjuar någon från samma kanal, då är det liksom ett panelsamtal över länk.
Ja.
Ja. Skitsamma, det är en petitess. Candace Owens är i alla fall högerdebattör och afroamerikan.
Mm.
Men hon är, hur ska man uttrycka det? Väldigt vitkulturellt skulle hon bli väldigt arg om man sa.
Ja, men jag förstår vad du menar och jag håller väl på sätt och vis med.
Ja, hon anklagas för det av svarta.
Men man kan väl säga så här att hon är Ben Shapiro.
Mm.
Om hon hade om Ben Shapiro hade varit en svart kvinna.
Exakt.
De är väldigt mycket samma.
De är exakt samma person. De har exakt samma åsikter.
Tycker samma saker, om samma saker. Ja. De tycker också ofta om samma saker.
Mm. Hon är hel och ren och vältalig och konservativ. Mm. Och båda de här två lirarna var ju såklart överens om att det här var
förkastligt.
Det var förkastligt för att du vet så här, det offentliga rummet ska inte sexualiseras och typ liksom, vad ska man säga, reenactments av lesbiskt sex på TV är bara så här.
Mm.
Det är bara egentligen till för att plisa män, fast de woke liberalerna är för korkade för att fatta det, och det här är liksom symbolen på en liksom downfall of western civilization och typ USA är dödsdömt, bla bla bla. Så här, okej. Inte så otippat att de tycker det, för det är amerikanska konservativa brukar tycka så här om såna här saker. Det är inte riktigt därför jag, det är inte det jag ska prata om heller.
Nej.
Men sen uppstod det då en Twitter-fade mellan Cardi B och den här Candace Owens.
Uh-huh.
Vilket Ben Shapiro då live kommenterade i princip i sitt program. Vilket bara förstärker den incestuösa stämningen på den där kanalen Daily Wire.
Mm.
Mm. Och bråket var väl typ så här. Det börjar med att Candace Owens är på Fox News hos vad heter han, Tucker Carlson.
Mm.
Och pratar om varför hon hatar det här framträdandet.
Mm.
Och då tweetar Cardi B om det, länkar och skriver "Whoa, we made it to Fox News" typ, för att driva med henne. Mm. Och då skriver hon något långt så här, väl artikulerat så här, du är en dålig förebild för unga kvinnor, bla 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 bla. Long rant. Cardi B säger typ och så här, okej, så typ jag är ett hot mot västerländsk, eller jag är ett hot mot liksom den amerikanska civilisationen och inte typ nordkoreanska bombhot, terrorism och rasism. Det känns som att så här, Cardi B googlade saker folk tycker är ett hot mot den amerikanska konstitutionen eller liksom civilisationen. Och sen urartar det här väldigt snabbt, det är bara rena personangrepp där Cardi B delar någon typ tweet, en tweet som Candace Owens ska ha skrivit om att hennes man har haft en affär med hennes bror. Vilket Candace Owens då svarar att det här är uppenbart en photoshopad tweet, vilket ja, förmodligen är det väl det. Jag tror att om det där hade hänt hade hon nog inte tweetat om det. Men i alla fall.
Mm.
Och så säger hon, ger hon igen på Cardi B med att så här, vems man är det som har varit otrogen, bla bla bla. Och så blir det liksom en beef där den ena är så här, ska äga den andra med fakta och logik i Ben Shapiro och anda, medan den andra, alltså Cardi B, bara liksom kommer med olika dissar. Ben Shapiro kommenterar ju det här, och hans liksom slutsats av det här är ju att det var en total ägning av Cardi B.
Mm.
Hon vann debatten, krossade henne med fakta och logik.
Alltså Candace Owens,
ja,
vann.
Såklart. Mm. Men alltså det jag läser när jag läser det här, det är ju bara en töntig elevrådsordförande som går fram till så här coola tjejen i klassen i rökrutan och ska förklara henne varför rökning är farligt.
Mm.
Och sen känner att hon har ägt henne. För det som är problemet här, eller som jag tror att Ben Shapiro och Candace Owens ser på Cardi B, det är att de tänker att hon är omhuldad till viss del. Hon har också varit problematisk, har folk tyckt. Men hon är ju viss del omhuldad av liksom ett woke demokratiskt etablissemang.
Mm.
Det är så de ser det. Och de människorna är snöflingor och liksom också förvuxna elevrådsordförande.
Mm.
Alltså woke-människorna. Och därav så har liksom Ben Shapiro bilden av att om man tar en debatt med dem och det spårar ut i att den motståndaren blir känslosam, då har man vunnit.
Mm.
Man har vunnit striden mellan elevrådsordföranden. Helt enkelt.
Ja.
Grejen med Cardi B är ju bara att hon är ju inte så.
Nej.
Och hon är inte ens, jag tror inte ens att hon är vänster. Jag har hört henne typ ranta om att skattetrycket är för högt.
Ja.
Hon har ju varit i liksom blåsväder för att hon har kallat alltså dark skin svarta kvinnor för roaches vid något tillfälle och sådär. Och hennes svar på det har ju inte varit jag ber om ursäkt för att jag är problematisk.
Nej.
Utan bara så här, I'm a girl from the Bronx typ. Så här, fuck off, sug kuk typ. Jag ska lägga ut nakenbilder på er på internet typ. Alltså det är ju hur hon svarar på kritik, för att hon är bara liksom, hon är bara reckless och hon är en rockstjärna.
Mm.
Och du kan inte så här, vilket ju gör också att hon har inte vunnit någon jävla debatt. Cardi B är väl helt ointresserad av liksom faktaunderbyggda argument. Mm. Alltså hon vill ju bara liksom, jag vet inte, raise hell och liksom få headlines. Och det är ju också så hon slutar den här debatten. Bara, ja men tack för uppmärksamheten, nu har vi fått så här många fler streams på den här videon.
Mm.
Vilket väl är hennes grej.
Mm.
Hon är en före detta strippa som är jävligt rapp i käften, blev reality-kändis, blev hiphopartist och nu tjänar hon asmycket pengar. Mm. Och tack vare Ben Shapiro och Candace kommer hon tjäna ännu mer pengar.
Mm.
Men det fick mig att tänka på en sak, vilket är just den här idoliseringen som finns hos vissa skikt av liksom det vi brukar kalla för kaderklass.
Mm.
För den här typen av artister.
Ja.
Och då är det ju ganska lätt att dra parallellen till det svenska exemplet, det vill säga Petri Guld som gick till Yasin som sitter häktad. Nu jämställer inte jag Cardi B med Yasin, för Cardi B är faktiskt inte kriminell, det ska man säga. Även om hon är en bråkstake så är mig veteligen är hon inte dömd för några grövre brott eller varit liksom inblandad i organiserad brottslighet på det sättet.
Nej. Men det finns någon typ av likhet.
Ja, alltså det är lite samma typ av personlighet. Det är någon som bara, det är en person som kommer från fattiga förhållanden, som doesn't give a shit, gör sin grej, blir skitkänd, fortsätter vara exakt likadan som den alltid har varit.
Mm.
Bifar som man gör på skolgården eller bakgatan, fast i offentligheten.
Mm.
Och så älskas det av människor som är rädda för att typ skratta åt 30 Rock avsnitt där det är blackface.
Mm.
Alltså typ, jag menar, Cardi B hade ju inte haft något problem att tycka de där avsnitten var kul.
Nej, och det var ju liknelsen innan vi går in kanske då på Justin. Så när du berättade om det, när du drog hela den här långa liksom föreläsningen om något jävla skit som hade hänt på Twitter för mig, så gjorde jag liknelsen med Tracy från 30 Rock.
Att
de två är ju väldigt lika, han och Cardi B. Att det är så här, det är bara slänga omkring, gör något.
Ja.
Liksom. I'm at a strip club. Alltså han ska gå och köpa tandställning till sitt barn eller vad fan det är. Och så hamnar de bara, alltså plötsligt bara klipper de till att de sitter på en strippklubb.
Ja.
Det är ju Cardi B.
Mm.
Fast en snubbe då. Liksom. Ja. Så den här galenskapen. Och sen så vill jag ju säga det också, att det Candace Owens och, innan vi går in på Yasin igen, att det Candace Owens och Ben Shapiro gör, det är att de försöker liksom sätta upp regler i ett vattenkrig.
Mm.
Kriget är att den andra ska bli blöt.
Ja.
Men vadå? Nej, vadå? Du får ju inte trycka ner mig under vattnet. Jo, för vadå? Du ska ju bli blöt.
Ja.
Det är ju liksom det.
Exakt.
Hela det här. De spelar, håller på med olika sporter väldigt mycket.
Ja, och det de har missat är ju att relationen, alltså så här, det liksom demokratiska etablissemanget i USA, liksom media, folkets, deras kärlek till Cardi B är inte besvarad. Alltså så här, de bryr sig säkert om vad Cardi B tycker om dem, att de också får känna sig lite coola och hiphop och street och så. Men Cardi B skiter blankt i vad någon tycker om henne.
Mm.
Det är det som är hennes grej, det är därför de gillar henne.
Mm.
Och samma sak är det ju med Yasin. Alltså när typ Jonas Simma skriver att Yasin i vår tid så arbetar författare. Alltså visst, han kan plocka upp vissa ord från vänstern. Att så här, det är samhällets fel, bla bla bla. För att han fattar att så här, men det här flyger, det här gillar folk att höra.
Mm.
Men det är inte som att han ser sig själv som sin samtidsarbetarförfattare.
Nej.
Han vill tjäna pengar och göra hiphop och sälja knark.
Mm.
Alltså, men då kommer vi in lite på pudelns kärna. Varför är det här? Varför är man så intresserad av de här människorna? Varför människor som är liksom så mycket etablissemang man bara kan bli.
Mm.
Varför älskar de människor som är så lite etablissemang man bara kan bli? För det är ju det är vad det är.
Mm, fast det har ju också komponenten musik i det här fallet, det hade ju kunnat vara någon annan konstform också.
Mm.
Är ju liksom viktig att de ägnar sig ändå åt konst och konstnärligt uttryck. Det är ju inte samma sak med HA.
Nej.
Får man väl liksom tillägga. Jag tror att intresset kommer ifrån att det ger en närhet till något som är farligt.
Mm.
Utan att kanske vara riktigt farligt på riktigt. Liksom. Och sen så tror jag, och det här är jag nog, har jag nog ganska bra egen empiri på, det är ju att de får tillgång till knark.
Okej, okay, ja.
Själva.
Ja. Men de behöver inte hylla Yasin för det. Det är ju bara att gå och köpa
droger. Nej, men det kan ju finnas... man blir väl... De har ju inte fattat det här med att man aldrig ska bli kompis med sin dealer. Jag vet inte om Yasin dealar till dem, liksom.
Nej.
Men...
Jag tror snarare att de har noll kontakt med Yasin. Alltså, jag tror inte att Jonas Sima skulle... Jonna heter hon.
Ja, Jonas inte skulle... Jonna kanske. Men alltså, det finns ju andra.
Mm.
Just Jonas Sima... är nog lite tappad. Men det finns nog en annan krets med folk som så här, Linda Pira var väl ett exempel på någon som hade hyllat Yasin. Mm. Så här, 35-årig småbarnsmorsa som har lite bakgrund och sådär. Lite ghetto unge. Men hon är väl etablissemang nu liksom. Alltså andra musiker som...
Jo visst, men där finns ju, finns ju beröringspunkter åt båda håll och där är någon form av överlapp. Men det jag menar är väl snarare, och det argumentet har ju flera andra gjort, att så här, varför blir det en superstor grej att typ Ola Rapace har liksom förgripit sig på kvinnor eller så.
Mm.
Men inte att Yasin har liksom satt skräcken hel förort. Och då har väl folk sagt så att jo, men det är för att alltså de här kulturskribenterna som försvarar Yasin, de riskerar att bli utsatta för Ola Rapace. Mm. Alltså de kan tänka sig in i hur det är.
Mm.
Medan Yasin, de har inga beröringspunkter med de här människorna överhuvudtaget. De lever i parallella världar.
Mm.
Det är liksom något romantiserat långt borta. De behöver inte leva under liksom skräcken för att Shotta ska ha jävliga söner.
Just det.
Jag tror att det ligger något i det där. Men frågan är väl lite vad attraktionskraften är. För jag tror inte bara det är att de vill ha knark.
Jag tror inte bara att det är det. Jag tror att det är en pusselbit.
Mm. Men jag vet inte varför det är så här. Men jag tänker mig någonstans att typ alla samhällen skapar ju alltid någon form av underideologi. Vilket Zizek har påpekat någon gång.
Just det.
Att du har liksom ett officiellt moraliskt system.
Mm.
Vilket gör att liksom motsatsen till det alltid blir lite sexigt. Att du är så här, du kan ha liksom, du får absolut inte ha sex innan äktenskapet.
Ja.
Men du är sjuk i huvudet om du inte har sex innan äktenskapet. Men om du säger att du har haft sex innan äktenskapet, då måste vi liksom frysa ut dig. Och att det på något sätt kan vara lite att det är så här, att människor som lever efter väldigt strikta regler, vilket ju de gör. Alltså, jag tror att det finns få miljöer som är så hämmande i Sverige som att vara en del av kaderklassen.
Mm.
För att det är så här, det är konstant, du behöver alltid vakta din tunga. Liksom karriär gör basically genom att hugga andra i ryggen.
Mm.
Det finns liksom massa så här, ett språk som hela tiden uppdateras för att gallra ut de som inte hänger med och ska bort liksom.
Mm.
Jag menar, så är det ju inte riktigt att vara byggarbetare. Du behöver inte gå med den stressen. Där är det så här, okej, men du kan få sparken från ditt jobb om du missköter ditt jobb. Och du kan bli liksom förman kanske på bygget om du är riktigt bra på ditt jobb.
Mm.
Och det är ungefär den manöverutrymmet som finns. Och sen kanske om du skriker Sieg Heil eller Allahu Akbar på din arbetsplats så kanske du får sparken. Liksom. Men du behöver göra något ganska grovt för att det ska få konsekvenser.
Okay.
Men det är inte så i de här kretsarna. För att där bygger hela förtroendekapitalet på dina åsikter, dina moraliska principer och så vidare.
Mm.
Och då tror jag att det är ganska frigörande att liksom drömma sig bort till att vara raka motsatsen. Att det är lite coolt och sexigt och bara tänk om jag bara var så här från orten. Och liksom rappade och så här levde liksom någon slags galen rockstjärnedröm.
Mm.
Samtidigt som det ändå är i linje med deras ideologi.
Mm.
Vilket man kan liksom ändå rationalisera den här romantiken och fantasin genom att så här, ja men det är en person som har varit förtryckt och det är samhällets fel och bla bla bla.
Mm.
Så här. Det ser man ju lite med Paolo Roberto.
Mm.
Den här spänningen vet jag inte om någon har säkert någon gjort. Men jag tror inte jag har hört den. Och det är ju det här att Paolo Roberto blev liksom persona non grata efter att han har köpt sex.
Mm.
Grejen är ju bara det att det är ju inte första gången Paolo Roberto gör någonting som är helt outrageous.
Mm.
Alltså han misshandlade ju typ en minderårig vad det var någon gång. I början av 2000-talet. När han var talesperson för Non-Fighting Generation.
Mm.
Och det är så här. Bara det borde
ju
göra.
Men han har ju stått och svingat på Stureplans klubbar flera år liksom.
Exakt.
Bara det att det inte har blivit jättenyheter för honom. För att han är lite liksom. Han är inte en person som man kommer åt på det sättet.
Nej, men grejen med honom som jag tror det är ju att han har blivit vit.
Mm.
Han var inte vit förut. Det var synd om Paolo Roberto också. Han var också en grabb från gatan och allt det där.
Mm.
Sen blev han etablissemang, fick ha matlagningsprogram.
Mm.
Och då blev han politiskt betraktat vit.
Ja.
Eller liksom privilegierad.
Ja.
Och då får han inte göra fel längre.
Men om vi tar något så här lite mellan... Det är en ganska intressant spaning. För om man tittar på Nack, vet du vem det är?
Mm.
Han gjorde ju liksom ett par skivor som bara handlade om att dricka öl och röka weed.
Mm.
Det var inte så mycket annat våld egentligen. Eller han har gjort den som handlar om att de ska slänga ut brudar i havet för att de var otrogna, tror jag.
Okay.
Det är klart att det finns annat också. Men jag visste jag röker weed, jag visste jag dricker öl. Det är allt jag rappar om, men det är allt jag fucking gör. Han har sagt det, och det ligger väldigt mycket i det. Hans låttexter handlar väldigt mycket om det. Och sen så fick han vara programledare för den här Lyckliga gatan.
Just det.
Är han vit nu?
Jag vet inte, han har nog inte riktigt...
Han har inte riktigt gjort den resan, eller hur? Han är ju inte sådär etablissemangs mys TV4.
Nej.
Eller hur?
Nej, men Lyckliga gatan var ju också... Det hade ju också ändå någon form av... det var ett jävligt bra program för övrigt.
Jag har inte sett ett avsnitt. Det var... hiphop så mycket bättre lite grann, va?
Ja, men visst, det var så här, en rappare och en svensk, gammal svensk toppenartist ska göra varandras låtar.
Just det.
Det var jävligt kul. Och så
jag blev bara chockad att det var han som ledde det, för att jag trodde inte att han gjorde saker.
Nej. Nej, men jag vet inte, men om man kan bli vit eller inte handlar väl lite om, alltså dels sker ju lite på gruppnivå.
Mm.
Alltså vilka som var invandrarna i Sverige för 30 år sedan, jag menar.
Ja, då var det ju Paolo Roberto.
Ja, alltså italienare var fortfarande en sån grupp. Mm. Nu är det inte riktigt så, utan nu är det somalier
och araber. Men Ungern och sånt där också.
Ja, ja, men Balkan, östeuropeer och sånt. Men även iranier betraktas ju lite... Alltså, det kan ju finnas sån, vad ska man säga, husblatta anklagelse, rasism mot iranier idag.
Ja,
att de är så här, ja, men de är för svenniga och liksom broduktiga.
Men chilenare som vi har pratat om.
Ja.
Hur svenska de är. Liksom. Ja. Men nej, men då kan man ju se det som att vi kanske kommer komma in i en tid när även, ja men säg somalier eller var Yassin nu än skulle kunna komma ifrån.
Han är somalier.
Han är det, okej. Okay. Ja, men att han skulle kunna bli då vit.
Mm. Ja, men alltså...
Men tror du att han skulle kunna råka ut för en sån där Paolo Roberto-grej då?
Jag vet inte, det vore ju väldigt roligt, liksom, roligt. Jag hoppas inte att han begår fler brott såklart. Men det hade ju varit lite komiskt om så här, Yassin blir liksom mainstream om 15 år.
Mm.
Så har han lett flera tv-program och sen typ, jag vet inte. Så säger han...
Hans somaliska mostrar kanske har asfeta recept. Vi är trötta på pasta nu, Paolo.
Ja.
Hur många företag tror du att Yassin kan starta?
Precis då.
Nej, men det är märkligt.
Men efter 15 år så, jag vet inte, då uttalar han sig kritiskt om massinvandringen på Twitter. Och då blir han cancelled.
Massinvandringen från Tuvalu.
Ja.
Någon sån här ögrupp som har gått... under vatten.
Just det, eller från Mars.
Mm. Ja, kanske till och med så. Nej, men det är väl lite så här att man... Sen så skulle tilläggas att jag är nog lite så här med just Yassin, att jävlar, det trodde jag inte. Att folk skulle vara så hylliga.
Nej.
Som John och Sima då till exempel.
Nej, men nu har det väl också blivit så här ganska höga stakes, att det har blivit så här, nu är det här en del av kulturkriget.
Mm.
Och då måste alla som var på Yassins sida innan det visade sig att han hade kidnappat och pissat på Einar fortsätta vara det, för att man backar man så förlorar man jobbet liksom. Men bara den här grejen om att bli vit, om vi ska fortsätta använda det uttrycket.
Just det. Mm.
Det kan ju ske både på gruppnivå och individnivå. Jag tror de samspelar.
Mm.
I USA har man ju sett det där historiskt. Att jag menar, fan, irländare och svenskar var ju utsatta för strukturell rasism när de kom. Alltså det fanns ju barer som inte släppte in irländare.
Ja, jag visste med irländare. Svenskarna höll sig väl ganska mycket för sig själva där i Minnesota, va?
Ja, men det fanns sådana fördomar om svenskar också. Att de var så här söp och slåss och så. Det var ganska samma som irländare.
Stämde säkert.
Sen integrerade svenskar mycket snabbare än vad irländare gjorde. Och var mycket färre. Så att det har inte lämnat samma
avtryck. Men irländare och svenskar.
Men irländare är ju vita idag.
Mm.
Irish Americans är ju helt betraktade som vita. Och det demokratiska partiet har ju haft ett problem inför senaste valet. Vilket var att man har länge tänkt så här att den latinamerikanska väljargruppen växer hela tiden i storlek.
Mm.
Och eftersom de är en rasifierad minoritet och därav liksom, som förtrycks av etablissemanget och så vidare,
mm.
så kommer de att rösta på oss i väldigt hög utsträckning.
Ja.
Och det har stämt fram till man börjar märka att det inte riktigt är så, att, utan att fler och fler börjar rösta höger, framförallt när de börjar komma in i samhället. Och det har ju lite att göra med att många av dem som kommer till USA från Latinamerika är värdemässigt ganska konservativa, ofta katoliker, och sådär. De kanske röstar vänster först för att demokraterna är mer liksom flyktingvänliga, men sen när de börjar ta sig in i samhället så tänker de, vad har jag för värderingar egentligen? Och då står de närmare republikanerna.
Mm.
Men man gjorde också en undersökning, vilket är rätt kul. Och det var liksom, betraktar du dig som vit hos den latinamerikanska grupp? Och då var det en majoritet som gör det.
Många kubaner, va?
Ja, säkerligen. Men de som har kommit på senare år är väl mer kanske Honduras, Mexiko i vissa fall. Och så. Och de flesta gör ju det. Och jag menar, alltså, vithet, är så här, jag vet inte hur man mäter det. Men det, alltså, så här, de är ju ganska ljusa i hyn, liksom. Många av dem.
Ja.
Men det är ju också en politiskt liksom en markör.
Ja.
Att så här, de ser sig själva. Vit betyder ganska mycket i amerikansk kontext.
Mm.
Vilket även har importerats.
Vit betyder inte bara Caucasian.
Nej, vit betyder etablerad samhällsmedborgare som inte utsätts för rasism.
Mm.
Eller i alla fall har självbilden av att det finns någon under en.
Ja, men alltså inte utsatt för rasism tror jag också är så här lite svårt. För det är klart att man kan bli utsatt för rasism. Alltså Barack Obama är ju vit.
Jo, men han är ju ändå... Oh, det här...
Förstår du då? Alltså det är klart att han kan bli utsatt för rasism i någon mån. Men han är ju fortfarande den... Han satt som president.
Jo, fine. Men där skulle ju ändå alla... Alltså så här, det jag menar är ju att... Obama är ju det individuella exemplet.
Mm.
Och där är väl, jag vet inte, Malcolm Shivna eller Hanif Bali också ett sånt exempel. Att de betraktas inte av andra invandrare. Eller liksom invandrare som är vänster till exempel. Eller invandrare som har en postkolonial syn.
Mm.
Vilket jag tror inte ens är en majoritet. Men ändå som invandrare längre. Utan de har blivit liksom, jag vet inte, husplattar, bla bla bla, sådär. Men det är ju en individuell grej. Man ser ju fortfarande att de har en annan hudfärg och... Mm. Kan väl ändå erkänna att de kan bli utsatta för rasism.
Mm.
Men det jag pratar om är ju att på gruppnivå kan en grupp sluta betraktas som en invandrargrupp över tid. Och där har vi, alltså det finns, vad jag vet, knappt någon rasism mot Irish Americans förutom kanske lite så här generella fördomar om att de bråkar på St. Patrick's Day eller något sånt. Det är väl lite som Guidos, Italian Americans, liksom, att de är så här Jersey Shore-människor. Liksom.
Man undrar hur det blir med armenierna.
Mm. De kommer ju vara nästa...
Den mest intressanta
amerikanska... De har ju redan en reality show.
Ja, precis.
Så att de är på god väg. Mm. Nej, men så det kan ju hända. Och med Paolo Robertos fall så tror jag inte det handlar så mycket om... Om man tar Näk och Paolo så är det ju liksom... Näk tillhör fortfarande en etnisk grupp som svenskar i gemen och liksom... Både svenska rasister och svenska woke-människor betraktar som... En minoritet.
Mm.
Men det gör inte Paolo Roberto. Det är ingen riktigt som betraktar italienare som en invandrargrupp på det sättet längre. I alla fall i mycket mindre utsträckning.
Ja. Ja, men det stämmer säkert.
Nu blev det väldigt brett det här ämnet. Jag vet inte riktigt...
Vad börjar vi? Vad slutar vi? Cardi B och grejer?
Alltså, frågan jag ställer är ju varför idoliserar man som etablissemangsmänniska... Den här typen av liksom förortsrebeller? Eller?
Ja. Alltså jag tror att jag än så länge tills det här har landat så kommer jag nog hålla fast att det är närheten till fara utan riktig fara.
Mm.
Någonting lite så här, jag ska inte säga självskadebeteende men lite så här häftigt adrenalin på slag typ. Oj vad coolt att ha en kriminell i kretsen runt sig. Hos en viss grupp. Eller så här så. Jag tror att det är felriktad godhet från till exempel Jonna Sima.
Mm.
Att hon tror att han kan bli mer av en etablissemangsperson.
Mm.
Det är lite... Vem är det som frågar? För etablissemanget är också så stort.
Ja. Men det är såklart att så här, bland postmoderna liberaler så är ju, har man ju lite av ett välgörenhetsprojekt riktat mot rasifierade i orten.
Mm.
Vilket är problematiskt på många sätt. För det blir ju ofta alltid då att man lyfter de kriminella och skiter blankt i alla, den stora majoriteten som är hedliga och gör rätt för sig.
Mm.
Och som för övrigt hatar Yasin mer än vad moderater och sverigedemokrater gör.
Mm.
Såklart, för att det är deras barn som hamnar i korselden. Men så det är väl, jag vet inte, en blandning av de faktorerna. Att det är å ena sidan att liksom hela ens egna politiska legitimitet bygger på att man tycker synd om de förtryckta.
Mm.
Samtidigt som det är lite exotiskt och spännande. Men sen är det väl en annan grej som jag tänkt på. Det har ju vad vi varit inne på tidigare. Och det är ju det här att det finns ju, alltså den ideologi som är, eller i alla fall så här, den är inte dominant i västvärlden längre. Den är dominant i halva USA.
Mm-hmm.
Och hyfsat dominant inom kulturinstitutioner i Sverige fortfarande. Men den har varit dominant, det vill säga liksom någon form av postmodern vänsterliberalism.
Mm.
Grejen med den har ju varit att den har slagit vakt om en ekonomiskt liberal företagarvänlig politik.
Mm.
Samtidigt som den har haft liksom vänster liksom postkolonial kulturpolitik.
Ja.
Och den har liksom tagit allt, den har tagit den biten, liksom narrativet från 68-vänstern, vilket är liksom uppror, revolt, förtryckt, fattig mot rik, liksom förtryckt mot förtryckare.
Mm.
Men tömt den helt på sitt ekonomiska innehåll och liksom sakpolitiska innehåll.
Mm.
Men det gör ju också att när de människorna hamnat i institutionerna så har vi för typ första gången i historien, tror jag, en liksom en elitklass.
Mm.
Som ser sig själva som förtryckta.
Mm.
Och det var ju det vi pratade om med Anna Särner på Svenska Filminstitutet. Att så här,
just det.
Hon ser det som att hon revolterar mot filmindustrin när hon själv är filmindustrin. Och på något sätt är väl lite det här ett sätt för dem att fortsätta kännas som okej, jag fattar att jag själv är privilegierad och inte är en rebell på något sätt. Men om jag hela tiden länkar upp mig med faktiska rebeller som Yasin och Cardi B, så skänker det min egen rörelse och mig själv någon form av legitimitet.
Men är inte det en ovilja att växa upp då?
Ja.
För jag tänker att
samhället är infantiliserat. Ja,
men jag tänker att lite kanske för att runda av också, men att så här, många, kanske inte alla, ser sig som rebeller när de är unga.
Mm.
Vissa kanske har en del belägg för det också.
Ja.
Inte alla, men många liksom. Och att hänga kvar vid det där är lite av en ovilja att växa upp.
Mm. Men jag tror också att det politiska system vi har och den klass som har uppstått, kaderklassen, premierar det. Alltså,
jo, men tveklöst.
Den bygger på en ovilja att växa upp.
Då rundar vi av det här avsnittet av Folket och Elitet, nummer 43.
Yes.
Vi har varit lite spretiga.
Verkligen.
Men vi har sagt en del saker om en del saker. Kanske inte en sak om en sak.
Nej.
Så mycket.
Jag är helt slut i hjärnan.
Ja, men det är lite dåligt syre här inne, känner jag nu också. Vi ska gå ut, vi ska käka lite lunch.
Mm.
Du ska lära mig om grejer, hoppas vi. Så följ oss på internet. Folket Eliten på Instagram, Folket och Eliten på Facebook, eller så följer man Leo Nobel @stormklocka på Twitter.
Det kan man göra.
Ja. Rundar vi av för idag. Tack så mycket, Leo.
Tack så mycket, Olof.
Hej då.
Ciao.